Länge sen sist, Kai.
Ja, hej Ted. Länge sen jag har sett några andra människor än barnmorskor och min familj. Och länge sen jag har pratat med poddlyssnarna eller använt rösten på ett så här vuxet sätt. För det har ju varit mycket gullande de senaste dagarna.
Ja.
Både med barnmorskorna, som ju nu är gulliga. Alltså, och vet du att jag älskar barnmorskor? Alltså det är från och med nu senast mitt favorityrkes, eller alltså mitt favoritskrå.
Ja.
Och jag vill att de ska få alla pris och alla mina skattepengar ska gå oavkortat till barnmorskorna.
Ja, nej, men jag håller helt med. Alltså det är ju det viktigaste jobbet. Men det var bara jätteroligt, alltså den här bilden av att du också gullar med dem. Alltså att...
Nej, men de gullar med oss. Alltså vet du, då, när vi, alltså vi hade hållit på, det var ju en lång förlossning, men vi kan återkomma till det. Men i något skede då så hade mamman då fått bedövning. Och vi skulle då vila ungefär en timme, sa de, som var liksom den tid som bedövningen då skulle vara. Och då somnade mamman, och så la jag och Nico oss då på en sån här brits som var där. Så vi låg liksom så här jättenära varandra på en smal brits, men somnade ändå genast. Och så då när vi vaknade så hade alltså barnmorskan hade stoppat om oss, så att vi låg liksom omstoppade med såna här fina filtar med liksom så här björnmotiv på.
Hade de satt såna där små babymössor på er också?
Hade vi såna här armband som det stod nya signum på?
Ni kunde inte röra armarna, för ni var helt så här som en burrito ihoprullad.
Ja, men exakt så. Och liksom hur de har behandlat oss och hur de har kött de här väldigt många olika sorts situationerna, alltså från de mest dramatiska jag har upplevt i mitt liv till de här, vet du, till rädsla, till stor glädje, till rådvillhet, till vår oro, till mammans oro. Alltså de har liksom de rätta lösningarna på allt, och just genast, alltså de behöver inte ens blinka för att hitta helt rätt lösning. Och jag förstår att det är ju som ett yrke som andra i den meningen att man med erfarenhet lär sig. Men man kan inte heller lära sig att vara en bra personlighet. Och av någon anledning så är alla barnmorskor underbara personligheter. Så om jag nu inleder allting med att bara säga tack till alla barnmorskor där ute. Boen burmo butvo särbottning som talar sitt så popna popkum så vore vi popnu denna popkum så vore vi lys på Ted och Kai. Det här avsnittet blir ju en liten specialpodd. Det kommer ju ut på en konstig dag dessutom, men alltså du har ju varit en vecka alltså väl på BB. Ja, vi kom alltså hem igår på fredag. Vi spelade in det här på lördag, och vi for in till BB i måndags på morgon. Eller vi for egentligen första gången redan på söndag för snart en vecka sedan. Men då blev vi hemskickade över natten, och så for vi då på måndag morgon. Och vi var alltså där då till fredag. Så alltså nästan 5 dagar var vi liksom där. Och det här till följd av att det var en lång utdragen förlossning med oväntade vändningar och så. Och sen också då att barnet var på så här extra kontroller, eftersom han då föddes 2 veckor innan beräknat datum. Vilket inte är alltså något jätteovanligt eller så. Men ändå kräver då att de gör lite extra kontroller.
Mm.
Så att jag har ju som varit i den bubblan nu, alltså bokstavligen där i ett rum och inte tänkt på någonting annat utom Coldplay-biljetter, men det kan vi kanske återkomma till också. Men det här, och jag har inte heller sovit utom då i natt, och nu uppenbarade sig då det här stora styrkan med vårt system med 3 föräldrar här, att i natt nu då så for jag hem och så var Nico och mamman hemma hos mamman och sov där då. Och nu följande natt då så sover jag där och Nico är hemma. Mm. Så här. Och efter att jag nu då alltså har sovit eller varit medvetslös i 10 timmar i natt så är jag ju som en ny människa.
Ja.
Och klarar då också av att spela in en podcast, tänkte jag.
Det är ju nästan det ultimata det där. Alltså att vara tre personer. För det betyder ju att en alltid kan sova, en alltid kan köta och sen har man den tredje som är en sorts bekänt. Alltså som kan desinficera flaskor, fixa frukost, sätta igång tvättmaskin, liksom sådana där grejer.
Exakt, och precis det. Jag hade ju med mig då frukost från Rödbergen i morse när jag då for dit. Och så gjorde jag den åt de här sömndruckna föräldrarna då. Och sen så städde jag efteråt och som, alltså exakt så här, att man hjälps åt, men att ju fler man är och hjälps åt så måste det ju vara bättre.
Mm.
Och sen alltid var viktigt då att någon åtminstone får vila. Och nu tyvärr är det ju då mamman som får vila minst av matningsorsaker då.
Att hon ska fixa mat åt er allihopa för att ni är ju män och hon är kvinnor.
Två vuxna karrar behöver 3 mål mat om dagen för att de orkar.
Hörru, har du skallat päronerna alls i natt?
Ska vi köpa bröd? Vad är det för kvinnor? Tid och knodda! Ja, men alltså det var ju nog en grej att vara då i ett sånt här familjerum på kvinnokliniken. Att de tog ju hand om oss och de kom ju in hela tiden med liksom för att göra undersökningar och allt sånt. Och de kom ju och sa att nu är det lunch, bara att hämta, och nu är det middag, bara att hämta. Och så, sen så knackade de också på av så här jätteunderliga orsaker. Eller så här mitt i natten och så liksom ryckar man till. Och så är det att, ja hej, att jag skulle bara komma och knåda lite livmodern din, tänkte jag. Och så gör de det och så far de ut.
Mm.
Men de har ju som koll alltså. Och de vet ju att det är som den känsligaste tiden i ens liv med möjligtvis. För att något nytt ska börja eller har precis börjat. Och man är trött och man är orolig. Och så är de där. Nu igen så börjar jag tacka barnmorskorna här, men det är nog alltså efter en sån här vecka, oj 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 vilken tacksamhet.
Ja, man har ju, alltså tills man är i stort behov av en barnmorska så kanske man inte riktigt förstår vad yrket gör, men att sen när man är där så är det ju nog viktigt. Var det någonting, alltså jag tänker på själva förlossningen, alltså vad var så här den här största överraskningen för dig, eller hade du gjort en research, att var allt på något sätt sådär att okej, okay, nej men du vet precis vad som händer, eller var det någonting som var helt sådär att nu har du ingen aning?
Alltså vi hade ju gått en sån här förlossningsförberedande föreläsningsserie, och sen så har jag läst en bok som heter Föda utan rädsla, som många rekommenderade, och så har jag ju som läst på och så här, så att jag hade ju nog som ungefär koll på de här olika faserna, men alltså det framstod ju nog som orimligt hur länge det tog och hur länge det måste göra så ont.
Mm.
Alltså i liksom ungefär 30 timmar höll ju mamman på.
Mm.
Och
tänkte du då alltså att det är ju egentligen att hon får köra sig själv. Alltså att om Eva inte skulle ha ätit äpplet i paradiset så då skulle det inte göra så där ont.
Nej, men jag tänkte så här att vad är liksom den logiska naturliga orsaken till att det måste ta så här länge och vara så här smärtsamt.
Mm.
Och jag förstår ju det där att de där färkarna är ju det som får livmodern, alltså får kroppen att liksom öppna sig och möjliggör det här födandet förstås, att det är ju det som händer, men man skulle som bara hoppas att det skulle kunna gå lite snabbare eller gå på något vis mer kontrollerat, för att till vår case så hörde jag också då att alltså vattnet gick i förtid och då måste de göra en manuell igångsättning av förlossningen, och det var det som gjorde då att det tog längre, för att man då med hormoner då liksom får igång artificiella verkar som är liksom starkare och mera så här oförutsägbara än kroppens egna verkar.
Ja, jag har förstått att det är väl för att det är liksom ganska svårt att veta hur mycket hormoner man ska ge, och att om man ger liksom för lite eller för mycket så kan det sen påverka att liksom hur ont det gör.
Ja, men jag, så där så förundrades jag ju av vad hon klarade av, alltså mamman, Emmy heter hon. Och vad kvinnor, vad de är kapabla till, alltså vad deras kroppar klarar av, vad deras psyken klarar av. Och jag menar, vi stödde ju, vi var där hela tiden och vi liksom erbjöd vårt stöd och vi stödde så gott vi kunde. Men det var ju nog, alltså man såg ju nog att det här var ju som hennes personliga arbete. Hon var liksom i sin värld och liksom andades och höll på. Och vi, alltså man känner ju sig helt hjälplös som man att vara där. Men så uppstod ju också som någon sorts sån här, alltså intimitet, alltså en känsla av att wow, vi gör ju det här nu tillsammans här, fast det var ju hon som gjorde allting, men att vi är som vi är här och delar en unik upplevelse. Och överhuvudtaget, alltså det är ju som att man får mera känslor av den här processen. Och jag har som, och Nico också, vi har talat om det, alltså att man allt känns mera och känns plötsligt och känns starkt. Och
ja. Ja, men det är ju som att om man på något sätt livet innan så vet man att okej, nej, men mina känslor går upp till 100. Att där är liksom, där kommer vägg och tak emot. Att det är liksom max 100. Men det som på något sätt händer vid en förlossning är ju att någon justerar väggarna. Alltså att de liksom gör hela rummet större. Och plötsligt så går det upp liksom till 150. Och man visste inte att det var möjligt.
Ja, alltså jag har försökt, alltså, för jag skriver dagbok och så försöker jag som få de här känslorna på papper så att jag ska som minnas dem själv sen. Men det är jättekomplicerat att göra det, för att det är som så många olika känslor och de far åt alla håll och de, just som du sa, de är liksom starkare men också har en större, alltså som ett större spektrum, alltså en, magnituden har liksom justerats. Och sen då när det här barnet då var där, jag och Nico stod och höll i Emmys händer till sist då när hon krystade ut det här barnet. Och det var en, alltså jag märker ju också att alltså jag har som absolut ingen lust att som skoja om någonting av det här. Och den här podden har ändå varit som, alltså en sån här, alltså lättsam diskussion och att man ska som göra det som underhållande och roande. Men alltså jag har som, även om alltså det är så många saker med det här som säkert har en humoristisk twist i sig eller så, som man kan se på lättsamt. Men jag har som ingen lust alls att försöka måla om det här som hände med någon så här humoristiska färger. För det var som för viktigt på något sätt och som för omvälvande. Men han nu då, den här pojken, alltså vårt barn, han har som flyttat på alla koordinater i livet.
Man kan inte kalla honom, alltså det är ju Ron nu, är det ju det här nu då. För han föddes ju först.
Vi sa väl det här i något tidigare avsnitt att den som föds först är Ronny och sen så är det Ragge då. Så att ert barn blir Ragge då.
Ja.
Men ja, man är liksom vilse helt och hållet och ändå är man precis där man ska vara. Det är väl en sån känsla.
Ja, men det är en ganska bra beskrivning. Och det är ju inte någonting som någonsin riktigt försvinner heller, det där. Alltså att den här känslan av att vara vilse på rätt plats, så tror jag följer väl nog med i föräldraskapet hela livet, tror jag. Alltså inte tror jag att det någonsin slutar. Man är ju mer erfaren. Alltså när jag tänker liksom, jag menar, vi har ju vår förlossning ännu på kommande och sådär. Nu vet jag ju att jag är en annorlunda människa nu än vad jag var då när Lo föddes och sådär, att någonting har ändrat, men att nu är man ju fortfarande vilsen för att man vet inte exakt hur det där barnet är och vad det där barnet behöver eller hur man reagerar när det där barnet gör så här och så här. Men att vara på rätt plats, så den känslan är ju jätteviktig också. Men att man vet ju aldrig liksom att gör man 100% rätt, alltså att man är alltid lite frågande och lite letande hur man ska göra. Och var det att klippa navelsträngen då?
Det gjorde vi inte, för att barnet måste genast efter sin födsel så måste han undersökas i ett rum, i ett anslutande rum. Och då var det alltså barnmorskan som snabbt klippte av navelsträngen och så for de iväg med honom. Här också, det här var ju en skrämmande upplevelse, men där hade barnmorskorna redan innan prata med oss och sagt att det här kan hända ibland och det är ingenting som man ska vara orolig för och att det är som helt rutin av en massa olika orsaker då, och vi visste ju inte orsaken, men vi var inte ändå så rädda som man skulle ha kunnat tänka att man skulle vara i den stunden, för att än en gång, barnmorskorna skötte det alldeles fantastiskt. Jag vet inte om det här håller i längden, men jag har tänkt att det känns lite som att komma till södra halvklotet. Att man har säkert liksom, man är medveten om att det finns ett södra halvklot, och man har liksom kanske läst om det och man har sett bilder och så här, men att komma dit och så är det som det är som nya kärnor och nya kärnbilder, och okej, det är som nya dofter, nya smaker, nya kulturer, nya känslor och tankar. Man kan inte riktigt, tror jag, få den helhetsupplevelsen innan man fattar södra halvklotet.
Nej, det är som jorden, men inte så som man är van. Och det är ju lite så det när man får barn. Alltså det är livet, men det är inte riktigt det som man hittills har levt. Mommo sa ju, när vi fick Lo, så sa hon ju: "Hej, nu som liv i Burri!" Och det är ju väldigt provocerande på något sätt. Alltså, för att man på något sätt, samtidigt då så säger man ju att okej, allt vad du har gjort hittills har varit helt shit. Men att det finns ju någon form av korn av sanning i det också, för att om man pratar om på något sätt den här förskjutningen från att man inte är huvudpersonen mer, utan att nu är ens barn huvudperson, och att man på något sätt, allt vad man gör handlar om att det barnet ska få det så bra som möjligt. Så på det sättet så börjar det liksom det är som att man ändrar svårighetsgraden, att man har spelat på normal, men att nu spelar man liksom på hardcore, för att nu blir det liksom, det blir mycket svårare, men det du får ut liksom, att om du dödar ett monster här så får du mycket mera pengar än när du spelar på normal, att det är värt det även om det är tuffare.
Vad har ni för blöjminnen då, för jag tänker det är som en monstren här nu.
Ja, nej, men det är ju mycket blöjor. Man hinner ju, alltså som en tröst så kan jag ju säga att det finns, jag minns inte vem det var som sa, men att alltid, det var någon kurs som vi gick för länge sedan där vi, när vi var riktigt nya föräldrar och var sådär, att ja, men att tänk alla trauman vi skapar. Och så var det någon där som sa att ja, men kom ihåg nu, alltså det är ju den här barndomsamnesi. Alltså att barnen, de börjar ju minnas först när de är liksom i Los ålder typ. Så att det är liksom att vad tokigt man än gör eller hur jobbigt någonting än är, så de kommer inte att komma ihåg det. Och det är lite samma sak också, upplever jag, med föräldrarna. Alltså att jag minns väldigt lite av liksom de här största blöjhelvetena, för att det var nog bara någonting man gjorde. Men att jag tror att det finns liksom en sån här föräldraamnesi också. Att de här grejerna som liksom går så pass mycket på rutin, att hjärnan är liksom att okej, men det här var nummer 3218 av 6 miljoner gånger du kommer att göra det här. Så att det här behöver inte liksom lagras så mycket i huvudet. Det är mer så där att när man är liksom på Åland och liksom babyn kackar i handen på ett hotell för att man har liksom glömt en blöja och så där. Liksom det är sådana saker man kommer ihåg.
Ja, men det är ju också någonting med den här skiten, att nu är det ju som, det är ju hans skit. Mm. Den är ju fin. Den är fin, den där skiten. Eller ja. Man har någon sorts ömhet för den ändå.
Mm. Här går det nästan för långt liksom, den här kärleken. Alltså att om man är så där att man vill börja spara skiten, att det är sådär att men det kan vi ju spola ner, det är ju babyns kaka. Då måste man lite fundera.
Sparar varje blöja i något sån här vitrin, ja, som man sen ger till barnet på dess 18-årsdag. Ja, nej, men det, alltså de ser ju ut så där för att komma undan med vad som helst.
Mm.
Och det gör han ju. Alltså vi är ju som höpnat, eller vi är ju dum i huvud. Vi sitter ju och stirrar med fåniga leenden på honom när han sover, och när han ammar, och när han är på köttbordet. Han tittar ju inte ens tillbaks, för han har ju knappt, alltså han öppnar ögonen ibland, men inte ser han ju oss ännu.
Nej, men att man vill ju applådera och skrika hurra om de liksom öppnar ögonen eller bara liksom rör på fingret.
Och sen är han väldigt dramatisk, han har såna här armrörelser, han liksom, han har stora armar, stora händer och han sveper med dem i luften och gör olika sorts gester som någon sorts kapellmästare. Mm. Jag har läst nu då att det heter alltså mororeflexen, det här som alltså nyfödda har. Som är någonting att de typ...
Moro! Det bara hälsar. Morgens! Moro!
Kan vara moro också, jag vet inte hur det uttalas. Men det skriver M-O-R-O och det är jätteroligt att se för att han liksom kan ligga och sova och vara helt lugn. Och så mitt i allt så gör han en sån här stor omfamnande rörelse med sina relativt sett enorma armar och händer.
Mm.
Och då liksom ler vi bara och tittar på honom att... Att ingen har någonsin haft så där fina händer och gjort såna där fina rörelser. Tack till alla som har hört av sig med fina hälsningar. Har läst dem alla och varit... No, det har ju liksom ökat på den här luckan och den här känslan av att allt är som det ska och allting är underbart där i den här bubblan. Ledsen att den här podden är försenad, men jag tror att ni förstår varför den är den. Och nästa vecka då så ska vi försöka, eller vi ska ju få ut den då på onsdag, alltså nästa veckas avsnitt. Men det beror ju förstås på, för Nited, ni har ju inte ännu rapporterat om något.
Nej, jag tänkte säga, vi vågar ju inte lova någonting. Jag hoppas ju nog alltså att det börjar vara vår tur snart, för att vi är nog ganska otåliga och har liksom allting färdigt och min semester är snart slut och jag har försökt förklara åt Janika att den här tajmingen, att det skulle vara viktigt att hon skulle liksom föda precis när min semester tar slut och sen borde hon också få det liksom tajmat så att det inte skulle vara just när skolan börjar. För Lo börjar ju skolan också. Så det skulle vara roligt att det inte skulle vara liksom exakt likadant.
Det finns alltså många sätt som Janika kan göra er besvikna på här nu.
Ja, det är väl det som jag säger.
Men när du säger att ni har allting färdigt, alltså vad tänker du på då? För nu med en förlossning väldigt färskt i minnet här och en sån upplevelse, så inte var det ju egentligen någonting som vi hade som... packa med oss som vi behövde egentligen där.
Nej, men det är så här fysiska grejer. Jag menar, vi bor ju också i en tillfällig lägenhet nu, så att det är så där att vi har nu någonstans för babyn att sova och vi har någonstans där vi kan byta blöja. Vi har fixat, vi har liksom bröstpumpen i skick, liksom såna där saker. Att den kan komma nu. Det är väl det jag försöker säga.
Ja, och vi hade ju en överenskommelse med vården här att vi skulle föda på samma dag. För vi hade ju alltså samma beräknade dag.
Ja.
Men nu var vi då två veckor i förtid. Så nu blev det ju inte en sån poesi av den här poddens barnlucka här.
Nej.
Men vi väntar ju med spänning. Det är ju det att, jag menar, sen om ni får barn på en tisdag så är ju jag hjälplös. För jag kan ju inte klippa. Det är ju du som klipper den här podden. Så då blir det ju... oundvikligen en försening. Men såna här är tiderna. Vi flyger över Nordpolen just nu och det betyder att alla vädersträck byter plats. Kompassen snurrar runt 180 grader och allting är lite så här extremt just nu. Att det är stora saker på gång.
Nej, men så är det. Ni ska ta det långt. Njut ännu av den här bubblan så gott det går. Hälsa åt Nico, hälsa åt Emmy och ha det skönt så hörs vi om några dagar.
Tack Ted, det var fint att få prata lite med dig.
Jag skulle jättegärna vilja vara där och dricka champagne när du byter blöjor, men alltså, vi hinner ju nog med det ännu också.
Jag har ändå bemästrat rätt så bra det här enhandstekniken, att jag liksom har i princip möjlighet nog att ha det här glaset i andra handen.
Ja.